Amys och Bears skrockade förnöjt, som om detta var ett lustigt skämt, om det nu inte var för att en kort stund kunna glömma bort förändringarna. Det finns bara tre saker att göra med en sån man, kluckade Bear. Hålla sig undan från honom, döda honom eller gifta sig med honom. Melaine stelnade till och hennes solbrända ansikte blev rött. Ett ögonblick trodde Egwene att den visa med det gyllenröda håret skulle kasta ur sig någonting som var hetare än hennes ansikte. Men sen förkunnade en bitande vindfläkt att Avienda var tillbaka. Med sig hade hon en bricka i hamrat silver med en guldglaserad tekanna, smäckra koppar av havsfolks porslin och en kruka med honung. Hon huttrade medan hon hällde upp teet. Hon hade säkert inte brytt sig om att ta på sig någonting medan hon var ute i kylan och skickade skyndsamt runt kopparna och honungen. Hon väntade naturligtvis på Amys tillåtelse innan hon hällde upp teet till Egwene och sig själv. Mer ånga, sa Melaine. Den kyliga luften tycktes ha svalkat av hennes humör. Utan att ha hunnit dricka ställde Avienda ifrån sig sin kopp och slank iväg efter kalebassen med en hast som tydligt visade att hon försökte gottgöra sin blunder med teet. Egwene, sa Amys och läppjade på teet. Hur skulle Rand Althor ta det om Avienda bad om att få sova i hans sängkammare? Avienda stelnade till med kalebassen i händerna. I hans, flämtade Egwene. Ni kan inte begära att hon ska göra någonting sånt. Det kan ni bara inte. Dumma flicka, muttrade Bear. Vi vill inte att hon ska dela filtar med honom. Men kommer han att tro att det är vad hon ber om? Skulle han ens tillåta det? Alla män är besynliga varelser och han är inte uppfostrad bland oss, så han är än besynligare. Någonting sådant skulle han verkligen inte tro, fick Egwene ur sig och fortsatte med mer samlad röst. Det tror jag inte att han skulle, men det passar sig inte, sannoliken inte. Jag ber er att inte begära detta av mig, sa Avienda, med en röst som var ödmjukare än Egwene hade trott att hon förmådde åstadkomma. Med ryckiga rörelser stängde hon vatten över stenarna så att ångmolnen blev allt tätare. Jag har lärt mig mycket de senaste dagarna, då jag inte har behövt tillbringa någon tid med honom. Sedan ni tillät Egwene och Moraine Sedé att hjälpa mig att leda kraften, går det ännu fortare att lära sig. Inte för att de undervisar bättre än ni förstås, tillade hon skyndsamt, men jag vill verkligen lära mig. Du kommer fortfarande att få undervisning, sa Melaine. Du behöver inte vara hos honom i varje stund. Om du bara lägger manken till blir lektionerna knappt lidande, och du kan ändå inte studera medan du sover. Jag kan inte göra det, mumlade Avienda med huvudet böjt över vattenkärlet. Sen tillade hon med starkare och stadigare röst. Jag tänker inte göra det. Hon lyfte blicken och ögonen blixtrade av blågrön eld. Jag tänker inte vara där nästa gång han kallar den där slinkan i kändre att krypa ner under hans filtar. Egwene bara gapade. I kändre? Hon hade sett, och hjärtligt ogillat, jungfrunas skändliga sätt att låta henne gå naken, men detta. Du kan bara inte mena att han... Tysta, kom det som ett piskrapp från Bear. Blicken i hennes blå ögon kunde ha fått en sten att spricka. Båda två. Ni är båda unga, men till och med spjutjungfrunna borde veta att män kan vara dåraktiga. Särskilt när de inte har någon kvinna som kan vägleda dem. Det gläder mig, sa Amys torrt, att du inte längre håller dina känslor i så strama tyglar, Avienda. I det avseendet är spjutjungfru lika dumma som män. Det minns jag mycket väl och jag blir fortfarande generad. Att släppa känslorna fria fördunklar omdömet för ett ögonblick, men att hålla dem tillbaka fördunklar det för alltid. Se bara till att inte släppa dem fria för ofta, eller när du verkligen behöver hålla dem under kontroll. Melaine böjde sig framåt, med händerna framför sig som stöd, tills det såg ut som svetten från hennes ansikte skulle droppa ner på den heta grytan. Du vet vad ödet har bestämt åt dig, Avienda. Du kommer att bli en vis med stor styrka och myndighet, och inte bara det. Du har redan en styrka inom dig. Den förde dig genom din första prövning och den kommer att föra dig genom det här. Min heder, sa Evgenia hest, men sen svalde hon och kunde inte fortsätta. Hon satt böjd över kalebassen som om den innehöll den heder som hon ville skydda. Väven ser inte G.H.O., sa Bear med knappt skönbar medkänsla, om ens det. Den ser bara vad som måste ske. Män och jungfrur fortsätter att kämpa mot ödet, trots att det står klart att väven formas utan hänsyn till deras kamp. Men du är inte längre far, Darius May. Du måste lära dig att rida på ödets vindar. Endast genom att kapitulera inför väven kan du börja få någon kontroll över ditt eget liv. Om du kämpar emot kommer väven likväl att tvinga dig dit den vill. Och då möter dig bara bedrövelse där du skulle kunnat finna ro och glädje. I Egwens öron lät detta väldigt likt vad hon hade fått lära sig om kraften. För att kunna kontrollera Sidar måste man först överlämna sig i dess makt. Om man kämpade var den oregelig, men om man gav sig kunde man leda den med mild hand och då gjorde den som man ville. Men det förklarade inte varför de ville ha Avienda att göra detta. Hon sa detta och tillade än en gång, det passar sig inte. Istället för att svara sa Amis, kommer Randall Thor att vägra ta emot henne? Vi kan inte tvinga honom. Bear och Melaine såg på Egwen lika uppmärksamt som Amis. De skulle aldrig tala om varför. Det var lättare att få en sten att tala än att få någonting ur någon av dem visa mot hennes vilja. Evgenia satt och glodde på sina tår i trumpen resignation. Hon visste att de visa skulle få det som de ville, förr eller senare. Jag vet inte, sa Egwen dröjande. Jag känner honom inte längre lika väl. Hon var ledsen för detta. Men det var så mycket som hade hänt, helt frånsett att hon insett att hon inte älskade honom, utom som en bror. Vad hon hade lärt sig, både här och i tornet, hade förändrat allting lika mycket som vad han hade blivit. Kanske om ni ger honom ett gott skäl. Jag tror att han tycker om Evgenia. Den unga älkvinnan lät höra en tung suck men tittade inte upp. Ett gott skäl, fnös Bär. När jag var flicka skulle vilken man som helst ha blivit överlycklig om en ung kvinna visade så mycket intresse för honom. Han skulle ha gått och plockat blommorna till brudkransen själv. Evgenia ryckte till och glodde på dem visa med något av sitt gamla temperament. Nåväl, vi ska nog hitta något skäl som till och med en man uppfostrad i våtländerna kan godta. Det är flera nätter kvar till ditt avtalade möte i Tel Aaron Reard, sa Amis. Med Niniv den här gången. Där har ni en som skulle kunna lära sig mycket, sköt Barin, om hon bara inte vore så tjurskallig. Fram tills dess är dina nätter fria, sa Melaine. Om du inte har varit i Tel Aaron Reard utan oss, det vill säga. Egwen anade vart detta skulle leda. Nej, naturligtvis inte, sa hon. Det hade bara varit lite grann. Om det varit mer än så skulle de utan tvivel ha kommit på det. Har du lyckats hitta Ninives eller Elaines drömmar, frågade Amis. Oberört, som om det inte betydde någonting. Nej, Amis. Att hitta någon annans drömmar var mycket svårare än att stiga in i Tel Aaron Reard, drömvärlden. Särskilt om personen i fråga befann sig långt bort. Det blev lättare ju närmare de kom, men också ju bättre man kände dem. De visa krävde fortfarande att hon inte skulle gå in i Tel Aaron Reard utan att åtminstone en av dem var med. Men att ta sig in i någon annans drömmar var på sitt sätt precis lika farligt. I Tel Aaron Reard hade hon tämligen stor makt över sig själv och sin omgivning, såvida inte någon av de visa bestämde sig för att ta över kontrollen. Hennes grepp om Tel Aaron Reard blev allt fastare, men hon kunde fortfarande inte mäta sig med någon av dem. De hade allt för lång erfarenhet. I någon annans dröm var man däremot en del av drömmen och man fick anstränga sig till sitt yttersta för att inte göra som drömmaren ville och vara så som drömmen krävde. Ibland lyckades det ändå inte. När de visa hade bevakat Rands drömmar hade de varit mycket noga med att inte gå in i dem helt och hållet. Likväl insisterade de på att hon skulle lära sig även detta. Om de nu skulle lära henne drömgångarens konst, tänkte de lära henne allt de visste. Hon var inte direkt motvillig, men de få gånger de hade låtit henne öva med sig själv och en gång med Ruark hade varit prövande upplevelser. De visa behärskade sina drömmar nästan till fulländning, så allt det som hade skett där, för att visa henne farorna, sa de, hade varit deras verk. Men hon hade blivit uppbragt över att inse att Ruark inte betraktade henne som mer än ett barn, ungefär som sin yngsta dotter. Hennes egen kontroll hade sviktat under ett fatalt ögonblick och sen hade hon inte varit mer än ett barn. Hon kunde fortfarande inte se på Ruark utan att minnas hur han gett henne en docka för att hon studerade så duktigt och hur glad hon blivit både över dockan och hans gillande. Amys hade varit tvungen att komma och hämta henne från hennes lek med dockan. Att Amys visste var illa nog, men hon misstänkte att Ruark också mindes åtminstone en del av det. Du måste fortsätta med dina försök, sa Amys. Du är stark nog för att nå dem, fast de är långt borta. Och det skadar inte att du får se hur de betraktar dig. Själv var hon inte så säker på det. Elaine var hennes vän, men Ninive hade varit klokfru i Imonswall under större delen av hennes uppväxt. Hon hade en känsla av att Ninives drömmar om henne kunde vara ännu värre än Ruarks. I natt sover jag inte bland tälten, fortsatte Amys. Jag kommer inte att vara långt borta, så du borde kunna hitta mig utan bekymmer, om du försöker. Om jag inte drömmer om dig i natt får vi prata om det imorgon. Egwene höll tillbaka ett stön. Amys hade visat henne vägen till Ruarks drömmar. Själv hade hon bara stannat ett ögonblick, tillräckligt länge för att avslöja att Ruark fortfarande såg henne som den unga kvinna som han en gång hade gift sig med. Och under Egwens tidigare försök hade de visa alltid befunnit sig i samma tält. Nåväl, sa Bär och gned sina händer. Nu har vi hört vad som behövde höras. Ni andra kan stanna kvar om ni vill. Men jag känner mig tillräckligt ren för att gå till mina filtar. Jag är inte lika ung som ni andra. Ung eller ej kunde hon förmodligen springa i kapp med vem som helst av dem tills motståndaren stupade och sedan bära henne resten av vägen. När Bär började resa sig upp tog Melaine till orda och mot sin vana tvekade hon på målet. Jag måste be dig om hjälp, Bär. Och dig, Amys. Den äldre kvinnan satte sig ner igen och både hon och Amys såg på henne. Jag skulle vilja be er att gå till Dorinda för min räkning. På slutet kom orden i en hast. Amys log brett och Bär skrockade högt. Evienda tycktes också förstå, men Egwene begrep ingenting. Sen skrattade Bär. Du har alltid sagt att du inte behöver någon make och inte vill ha någon heller. Jag har lagt 3 i graven och skulle inte ha någonting emot en till. De kommer väldigt väl till pass när natten är kall. En kvinna kan ändra sig. Elaines röst var nog så stadig, men intrycket förtogs av hennes rodnande kinder. Jag kan inte hålla mig undan från Bell och jag kan inte döda honom. Om Dorinda godtar mig som systerhustru ska jag knyta en brudkrans och lägga vid Bells fötter. Tänk om han trampar på den istället för att ta upp den, ville Bär veta. Amy slog sig bakåt av skratt och slog sig för låren. Egwene trodde inte att risken var särskilt stor, med tanke på hur Ailes seder var beskaffade. Om Dorinda beslöt sig för att hon ville ha Melaine som systerhustru, skulle inte Bell ha mycket att säga till om i sammanhanget. Hon var inte längre upprörd, inte direkt över att en man kunde ha 2 hustrur. Inte direkt upprörd.
Nya länder betyder nya seder, påminde hon sig resolut. Hon hade aldrig lyckats förmå sig att fråga, men för allt vad hon visste kunde det finnas älkvinnor med två makar. Det var ett mycket märkligt folk. Jag ber er att handla som mina första systrar i detta. Jag tror inte att Orinda har någonting emot mig. Så snart dessa ord hade kommit över Melains läppar förbyttes de andra kvinnornas löje i någonting annat. De skrattade fortfarande, men nu kramade de om henne och sa hur glada de var för hennes skull och hur bra hon och Belle skulle passa ihop. Åtminstone Amish och Bear tog för givet att Orinda skulle säga ja. De tre lämnade tältet tillsammans arm i arm, fortfarande skrattande och fnissande som småflickor. Fast först hann de säga åt Egwen och Abienda att göra i ordning tältet. Egwen, skulle en kvinna från ditt land kunna godta en systerhustru, frågade Abienda, medan hon sköt undan luckan från rökhålet med en pinne. Egwen önskade att hon hade sparat den uppgiften till sist. Värmen började omedelbart skingras. Jag vet inte, sa hon, samtidigt som hon skyndsamt samlade ihop kopparna och honungskrukan. De visa Stera hamnade också på brickan. Jag tror inte det. Kanske om det var en nära vän, tillade hon hastigt. Hon behövde sannligen inte säga något förringande om Ails sedvänjor. Abienda bara muttrade någonting och började fälla upp tältets sidoflikar. Egwens tänder skallrade lika högt som tekopparna och bronsskraporna på brickan när hon hastade ut. De visa klädde på sig utan bråska, som om natten var ljum och de befann sig i sina sovrum i någon boplats. En vitklädd skepnad, blek i månskenet, tog brickan från henne och hon började genast leta efter sin mantel och sina skor. De stod inte att finna någonstans bland de kläder som låg kvar på marken. Jag lät bära bort dina saker till ditt tält, sa Bear, medan hon knöt banden till sin blus. Du behöver dem inte än. Egwen kände modet sjunka. Hon hoppade jämfota och slog med armarna om sig i ett fåfängt försök att bli varm. De sa åtminstone inte åt henne att sluta. Men ens insåg hon att den kaftanklädda figuren som bar iväg brickan var för lång för att vara en kvinna, ens av ejlblod. Hon bet samman tänderna och blängde på de visa, som inte tycktes bry sig om ifall hon frös ihjäl där hon hoppade upp och ner. Ejlkvinnorna tyckte kanske inte att det spelade någon roll att bli sedda utan kläder av en man. Åtminstone inte om han var Guy Shine, men det gjorde hon. Efter en kort stund kom Avienda ut, och när hon fick se Egwens krumbukter stod hon bara där utan att göra någon ansats att leta rätt på sina egna kläder. Hon föreföll lika oberörd av kylan som de visa. Nå, sa Bär och la sin sjal till rätta över axlarna. Du, Avienda, är inte bara lika tjurskallig som en man. Dessutom glömmer du en enkel uppgift som du har utfört många gånger. Du, Egwen, är precis lika tjurskallig och tror fortfarande att du kan dröja kvar i ditt tält när vi kallar på dig. Därför ska ni nu springa 50 varv runt lägret och jag hoppas att det kan mildra er tjurskallighet, rensa upp era sinnen och påminna er om hur man hörsammar en kallelse eller utför en uppgift. Iväg med er. Utan ett ord satte Avienda av mot lägrets utkant medan hon smidigt undvek dem i dunklet insvepta tältlinorna. Egwen tvekade bara ett ögonblick innan hon följde efter. Ejlkvinnan höll igen på stegen så att Egwen kunde komma i kapp. Nattluften isade hennes hud medan den spruckna steniga leran under hennes fötter var precis lika kall och dessutom försökte få hennes tår att fastna. Avienda sprang med obesvärad lätthet. När de nådde det sista tältet och vik av åt söder sa Avienda. Vet du varför jag studerar så hårt? Vare sig kölden eller rörelsen satte någon prägel på hennes röst. Egwen huttrade så kraftigt att hon knappt kunde tala. Nej, varför? Därför att Bear och de andra alltid pekar på dig och säger hur lätt du har för att lära. Att de aldrig behöver förklara någonting för dig mer än en gång. De säger att jag borde vara mer som du. Hon sneglade på Egwen som kom på sig att fnittra tillsammans med Avienda medan de sprang. Det är ett av skälen. Det jag lär mig att göra. Avienda skakade på huvudet och även i det bleka månskenet syntes hennes förundrade min. Och själva kraften. Jag har aldrig någonsin känt mig sådan förut. Så levande. Jag kan känna den svagaste doft, det lättaste vinddrag. Det är farligt att hålla den kvar för länge, sa Egwen. Hon blev faktiskt lite varmare av att springa, men genomfors fortfarande av en rysning ibland. Det har jag berättat för dig, och det har säkert de visa också. Jag blir ända bara fnös. Tror du att jag skulle sticka mig själv i foten med ett spjut? De sprang vidare under tystnad. Har Rand verkligen, sa Egwen till sist. Kylan hade ingenting att göra med hennes svårighet att få fram orden. Faktum var att hon hade börjat svettas igen. Jag menar, i sändre. Hon kunde inte förmå sig att säga det tydligare än så. Efter ett tag sa Avienda dröjande. Jag tror inte att han gjorde det. Hon lät arg. Men varför skulle hon komma trots att hon blivit pryglad om han inte har visat något intresse för henne? Hon är en mjölkhjärtad våtlänning som väntar på att männen ska komma till henne. Jag såg hur han tittade på henne trots att han försökte dölja det. Han tyckte om att se på henne. Egwen undrade om hennes vän någonsin tänkte på henne som en mjölkhjärtad våtlänning. Förmodligen inte, då skulle de inte ha varit vänner. Men Avienda hade aldrig lärt sig att vad hon sa kunde såra någon. Förmodligen skulle hon bli förvånad över att Egwen ens kunde tänka på att bli sårad. Så som jungfrurna låter henne gå klädd, medgav Egwen motvilligt, skulle vilken man som helst titta på henne. Det påminde henne om att hon själv var ute i det fria utan kläder, vilket fick henne att vackla till och nästan snubbla omkull när hon ängsligt tittade sig omkring. Natten var tom så långt hon kunde se. Till och med de visa var tillbaka i sina tält, varma under sina filtar. Hon svettades, men svettpärlorna tycktes frysa till is så fort de trängde fram. Han tillhör Elaine, sa Avienda hetsigt. Jag erkänner att jag inte känner alla era seder, men våra är inte likadana som era. Han är inte trolovad med Elaine. Varför försvarar jag honom? Det är han som borde få smaka på riset. Men hon fortsatte, i ärlighetens namn. Till och med era ejlmän har rätt att säga nej när ni frågar. Du och hon är nästan systrar, precis som du och jag, protesterade Avienda och saktade in, men satte fart igen. Bad du inte mig att se efter honom åt henne? Vill du inte att hon ska få honom? Det är klart att jag gör, om han vill ha henne. Det var inte riktigt sant. Hon önskade Elaine all den lycka hon kunde få, förälskad i draken återfödd som hon var, och skulle göra vad som helst utom att binda Rand till händer och fötter för att se till att Elaine fick vad hon önskade. Kanske binda honom också om det behövdes. Att erkänna det var en annan sak. Ejlkvinnor var mycket mer rättframma än hon någonsin kunde förmå sig att vara. Det skulle inte vara rätt annars. Han tillhör henne, sa Avienda med eftertryck. Egwen suckade. Avienda ville bara inte förstå några andra sedvänjor än sina egna. Ejlkvinnan var fortfarande uppbragt över att Elaine inte hade friat till Rand, att en man skulle kunna göra det. Jag är övertygad om att de visa tar reson imorgon. De kan inte tvinga dig att sova i en mans sängkammare. Den andra kvinnan såg på henne med uppenbar förvåning. För ett ögonblick övergav smidigheten henne och hon stötte tån i någon ojämnhet i marken. Missödet orsakade en rad svordomar som skulle ha fått till och med Carderes vagnsförare att spetsa öronen och Bear att sträcka sig efter blåtaggsteet, men hon slutade inte springa. Jag förstår inte varför du gör dig så uppbrakt, sa hon när hon hade svurit färdigt. Jag har sovit bredvid män många gånger när vi varit ute på räder. till och med delat filtar för värmens skull om det varit mycket kallt. Men du blir upprörd om jag sover 10 fot från honom. Har det att göra med era sedvänjor? Jag har lagt märke till att du inte vill bada i ångtältet tillsammans med männen. Litar du inte på Randall Thor? Eller är det mig du inte litar på? Mot slutet hade hennes röst sjunkit till en bekymrad viskning. Självklart litar jag på dig, protesterade Egwene energiskt. Och på honom, det är bara det att... Hon tystnade, osäker på hur hon skulle fortsätta. Ailes regler för vad som passade sig var ibland strängare än de som hon hade vuxit upp med. Men i andra avseenden skulle de ha fått kvinnorådet hemma i Imonshål att tveka mellan om de skulle svimma eller gripa efter en påk. Evienda, om din heder på något sätt är inblandad, det var ett känsligt område. Om du förklarar för dem visa kan de väl ändå inte tvinga dig att gå, inte mot din heder. Det finns ingenting att förklara, sa den andra kvinnan torrt. Jag vet att jag inte begriper, G.H.O., började Egwene, och Evienda skrattade. Du säger att du inte förstår, H.D., och likväl visar du att du lever efter den. Egwene var inte glad över att Evienda fortfarande trodde på denna lögn. Det hade varit svårt att förmå Evienda att helt enkelt kalla henne Egwene, och ibland la hon fortfarande till sig det. Men hon måste fortsätta luras om inte alla skulle få veta sanningen. Du är ACD och tillräckligt stark med kraften för att överträffa Amish och Melaine tillsammans, fortsatte Evienda. Men du har sagt att du ska lyda, så nu diskar du grytor när de säger åt dig att diska grytor. Och du springer när de säger att du ska springa. Du känner kanske inte till G.H.O., men du följer den. Det var naturligtvis inte alls samma sak. Egwene bet ihop och gjorde som de sa därför att hon inte kunde lära sig vandra i drömmen på något annat sätt. Och för att hon ville lära sig allting, mer än någonting annat som hon kunde föreställa sig. Att ens tänka att hon skulle leva efter deras befängda G.H.O. var enbart löjligt. Hon gjorde vad hon måste, och bara när och om hon måste det. De närmade sig platsen där de hade börjat. När Egwene satte foten på utgångspunkten sa hon, det var ett varv, och sprang vidare genom mörkret. Fast det inte var någon som såg henne, utom Evienda. Ingen som kunde ha sagt om hon gick tillbaka till tältet igen. Evienda skulle inte ha skvallrat. Men Egwene kom inte på tanken att sluta innan hon var färdig med sina 50 varv.